Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Jag är så enormt stolt över det här partnerskapet. För att lära sig vara närvarande i vardagen så är det ett hjälpsamt verktyg att just ha Mindfulness-appen när man ska hantera stress och förbättra sin sömn. Och jag skulle vilja tipsa om hur jag gör för att få in vanan att meditera. Ibland kommer jag av mig, men när jag får in rutin på det så gör jag det verkligen löpande. Och det jag gör då det är att jag mediterar samma tid och på samma plats varje dag. Börja hellre med någon minut varje dag istället för en längre stund och kom in i rutinen och öka sen därefter längden på meditationen. Det har i alla fall funkat för mig. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa Mindfulness-appen, för det finns så mycket att välja på där.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av, och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden, så missar du inte när avsnittet släpps. I veckans avsnitt är psykologen och psykoterapeuten David Vaskori tillbaka. I tidigare avsnitt så har vi pratat om hur man ska göra för att undvika att gå in i väggen, och i ett annat avsnitt så pratar vi om psykisk ohälsa bland ungdomar. Den här gången så kommer det handla om relationer. Många olika typer av problem kan dyka upp i sin relation med sin partner. Det kan handla om svartsjuka, svärföräldrar, bonusfamiljer, sexuella problem eller ekonomi, för att nämna några utav dem. David har skrivit en bok som heter Rädda relationen, psykologens tips för ett stabilt förhållande. Och det är en bok som är till för de som är i relation och kämpar, och också för de som är i relation och vill undvika att hamna i problem. Det är en bok som är till för de som är i relation och kanske kämpar en del med problem. Den är också för de som är i relation och vill undvika att hamna i problem. Och för de som är singlar och inte vill göra samma misstag som tidigare. Så jag måste säga att jag tycker att boken var otroligt intressant. Vi kommer att prata om olika situationer och problem och få tips på hur man kan göra för att förbättra relationen. Jag tycker det är så intressant när jag läser den här boken, även om jag då inte är i en relation, att det blir så påtagligt att man kan undvika så mycket tjafs och irritation och bråk om vi bara vet hur vi ska hantera våra egna känslor och partners för att få en bättre dialog och undvika konflikter. Det är ju så härligt att du är tillbaka, David. Välkommen.
Tackar, tackar.
Du börjar bli en här riktigt återkommande gäst.
Ja.
Kommer ju upp med så mycket intressanta ämnen.
Exakt.
Ja. Vi har ju pratat tidigare om både det här med att, hur man ska undvika den berömda väggen, utmattningssyndrom eller utmattningsdepression. Och också pratat om unga psykisk ohälsa. Men nu ska vi prata om rädda relationen.
Yes.
Och jag har ju läst den här boken då, Rädda relationen, psykologens tips för ett stabilt förhållande, som kommer nu i september. Och jag är ju inte i en relation, för alltså i relation med barn såklart, och vissa saker kan man ju applicera, men det är ju väldigt intressant att läsaren dels kunde ju börja skratta åt mitt eget beteende som jag har haft, vill ju inte göra om samma misstag, men också att det blir som skillnad av att lyssna utifrån, att det inte handlar om mig, utan du skriver ju, har ju olika dialoger mellan två personer.
Exakt.
Olika. Mm. Hur fick du idén till den här boken?
Nej, men jag tänkte så här, första handlade det om utmattning, men jag tänkte så här, vad möter jag mycket i mitt arbete? Och det är väldigt mycket parterapi, alltså, eller relationsproblem generellt. Det kan handla om att man går i individuell terapi med fokus på relationsproblem, eller att man går i en parterapi med fokus på det. Och jag tycker att det är ett väldigt intressant ämne, och liksom många kan känna igen sig i det. Och det kan verkligen påverka ens liv. Jag menar, att inte kunna träffa rätt person eller att vara i en relation som är dålig. Alltså, jag menar, det påverkar ju ens liv väldigt mycket. Så jag tänkte att det finns ju så himla bra verktyg som kan förbättra. Och då tänkte jag, men att det kunde vara en bra hjälp att kunna sprida den kunskapen. Så, där. Så det var mycket det som var tanken.
För det är ju en, vi har ju alla olika erfarenheter, vi har olika bakgrund, vi kommer från olika delar av världen eller här runt om i Sverige. Vilket gör ju att de här problemen blir ganska lika men ändå olika i kombinationen av olika par. Och det gör det ju ännu mer
komplext på något sätt.
Mm. Mm.
För det finns ju inte en parrelation som är lik den andra.
Nej, nej men exakt.
Och då försöka möta de här olika problemen. Och varför tror du att det är så svårt för de som är i relation att lösa konflikter?
Nej, men jag tror att man går in i gamla mönster om och om igen. Och eftersom det triggas en massa olika liksom, känslor och tankar och allting går så fort så hamnar man där om och om igen. Till exempel, vi ser att man har en konflikt och den ena kritiserar och så känner den andra skam och så går den in i försvar och så är man inne i det där. Det är väldigt svårt att hinna med i stunden att ja, men nu triggades det där på grund av det och få till en bra kommunikation och liksom reparera det. Och så hamnar man där om och om igen och om igen och utan att göra en förändring, för man stannar inte upp kanske och sådär. Så jag tror att det gamla mönster och väldigt mycket kommer från tidigare relationer, alltså uppväxt, barndom, det är ju arv och miljö, men väldigt mycket kommer från det man själv har fått från sina föräldrar eller hur man har sett dem göra saker eller hur de har pratat med en själv. Och sånt där sitter väldigt djupt. Alltså det är ingenting som man bara kan tänka bort, utan det kräver mycket arbete.
Det här att om man har en tidigare relation som har råkat ut för någonting i den relationen, då är det väldigt lätt att man kanske dömer den nya partnern att vara som den tidigare. För man har svårt att släppa det.
Mm.
Är det ett vanligt problem?
Nej, men det är supervanligt. Om vi tar exemplet att man har varit med om en otrohet tidigare och så har man fått en tillitsbrist. Jag menar, hjärnan gillar ju att så här, klumpa ihop, generalisera. Så har man varit med om en dålig grej så vill man försvara sig för nästa dåliga grej, överlevnad. Så är det lätt att hamna till exempel i en obefogad svartsjuka. Vi säger att den förra partnern var otrogen, då kanske man kommer känna en rädsla varje gång den nya partnern går ut eller gör någonting utan att man har belägg för det. För att det är det minnet man har, det är den inlärningen man har sedan innan. Och då har man kanske lärt sig vissa mönster, att man börjar kontrollera, man börjar höra av sig mycket, man kanske kollar mobilen eller ställer massa frågor. Och så är man inne i den där rädslan, man vidmakthåller problemet och sådär. Så att definitivt att gamla erfarenheter påverkar dig här och nu, så är det verkligen.
Vi ska ju gå igenom, det finns ju ett flertal kapitel i boken med olika ämnen och faktum är att vi tänkte gå igenom några av dem så vi bara får en inblick i vad man kan hitta i den här boken. Och då var faktiskt min första punkt svartsjuka, så det var ju bra att vi, vi började. Ja, men, och är då den vanligaste orsaken till svartsjuka tidigare erfarenheter?
Jag skulle säga att alltså dels att svartsjuka är en av våra grundkänslor. När man pratar om de här 9 grundkänslorna brukar man prata om svartsjuka som en av dem. Så att vi har den i oss, alla människor. Men sen kan det ju vara så många olika saker. Det kan vara befogat. Vi säger att du har en partner och så kanske du ser den så här, skriva meddelande med hjärtan till någon annan. Det är klart att det är en befogad svartsjuka. Och då handlar det inte om någon annan gammal erfarenhet. Det behöver inte betyda att man har haft en otrygg uppväxt eller att man har haft en dålig relation innan. Utan då handlar det om att du såg det här just nu. Och då är det en befogad här och nu svartsjuka, skulle man kunna säga. Men sen har du också personer som går runt och är svartsjuka hela tiden. Åh nej, den tittade på någon annan. Eller tänk om den tycker att den är bättre. Eller ja, nu ska den gå ut, nu kommer den säkert göra någonting. Och då kan det handla mer om gamla saker. Alltså otrygghet och tidigare erfarenheter. Så att
dålig självkänsla, tänker jag.
Alltså, ja, så här, precis.
Kan det vara också en orsak till att man inte känner att jag är inte bra nog, hon är, eller han är mycket snyggare? Eller
jo,
bättre.
Men definitivt. Alltså, det är ju många som har liksom, en låg självkänsla, tror inte att de kan bli älskade. Och så försöker de kompensera mycket på olika sätt i relationen genom att vara extra till lags eller vara extra på ett visst sätt. Och då tror de aldrig att de är älskade för den de är, utan de tror hela tiden att de är älskade för att de gör de här sakerna. Typ att den älskar mig för att jag är så snäll. Så det bygger aldrig någon riktig liksom, självkänsla. Man tror inte att man är älskad av rätt grunder. Och då är det lätt att tro att man är utbytbar också. Alltså att, nej, nu träffar den någon annan. Den kommer vilja välja bort mig så fort den träffar någon annan, för den älskar ju inte mig för den jag är. På något sätt att man känner sig väldigt otrygg. Mm. Så att självkänsla kan absolut vara en av grunderna.
Men hur ska man göra, för att de jag har pratat med som är väldigt svartsjuka, de fattar ju att det är inte okej, men de kan inte, alltså känslan är så otroligt stark så att när den kommer så kan de inte riktigt hantera den, även om de vet att jag kanske inte har någon grund till det här.
Nej.
Hur ska man bemöta den känslan?
Nej, men jag skulle nog säga så här att det är bra att börja analysera situationerna. Okej, vad är det som brukar trigga svartsjukan? Och då kanske man kommer fram till att men det är varje gång hon eller han går till jobbet, eller varje gång hon eller han reser iväg, eller när hon eller han håller på med mobilen. Och sen skulle jag säga, okej, vad är det för tankar jag får? Det är bra att analysera. Okej, jag får en rädsla och tankar om att den skriver med någon annan eller att det är någonting där. Okej, vad får jag för känslor? Ja, men då kanske rädsla, svartsjuka. Vad gör jag i stunden? Och beteendet är ju ofta att det blir någon sorts kontrollbeteende. Liksom att man kollar, frågar, man ger näring till de här tankarna. Och det man vet också att ge näring till de här sakerna beteendemässigt gör det värre. Så att vi säger att man börjar kontrollera, kolla mobilen eller göra sådana saker. Det kommer göra att man vidmakthåller problemet. Så att det man vill där egentligen är att lära sig att tidigt förstå, aha, okej, nu triggades det här. Men det här är mina tankar och mina känslor. Och liksom andas på något sätt, fråga sig själv, har jag bevis för de här tankarna? Har jag belägg för dem? För det är ju inte fakta, sådär. Och sen kanske bryta med ett annat beteende. Alltså istället gå in för att gå in och sitta där och försöka kolla vad skriver han egentligen eller och gå in i kontroll. Tidigt liksom skifta fokus till någonting annat. Rikta uppmärksamheten på någonting annat. Och försöka förstå att den här otryggheten är ju hos mig. Alltså det handlar ju inte om situationen eller om personen, utan det handlar om mig. Sen kan man ta upp det med sin partner också. Man kan ta upp det, men inte på ett anklagande sätt. Alltså inte så här, åh, jag vet att du gör någonting, eller, för det förstör jag bara. Utan mer i så fall...
Då ger man näring till det.
Ja, ja, precis. Ja. Och så kommer man förstöra relationen. Och den andra kan ju känna att, oj, jag blir oskyldigt anklagad. Det kan ju bli jättejobbigt. Men att man kan ta upp det. Och så kanske man kan jobba med, ja, men varför känner du otrygg? Kan jag bekräfta det mer? Är något jag kan göra? Ofta ser du mer hos personen själv i för sig att den behöver inse det här. Men det samtalet kan ju också göra att man känner sig lite tryggare.
Ja, och att man känner att om jag till exempel säger så att jag känner så här, ja, när du håller på med telefonen. Ja. Så där. Jag vet att det förmodligen inte finns något belägg, ja, för det, men, ja, jag tycker att det är jobbigt. Ja. Kan vi prata om det?
Ja.
Och bara då att den personen möter mig, ja, i att det inte är fel att jag gör, ja, det. Ska den då möta då med en mer, ja, inlyssnande,
ja,
partner som satt med telefonen?
Just
det. Inlyssnande, vad är det du känner då?
Ja.
Hur kan jag göra? Okej, okay, för då blir det inte... Det blir mer avväpnande.
Mm. Exakt, för hade man gått in där i en anklagelse, då hade den andra bara så här, blivit sur förmodligen och inte velat ge någon trygghet. Men om man tar upp det på det sättet, så här, men jag vet att det här handlar om mig, men jag märker att jag känner mig otrygg och svartsjuk när du håller på med mobilen, för jag får för mig att det kan vara någonting. Om man då vågar lita på den här, nej, men det är ingenting och sådär. Och då kan man ju känna sig mer trygg. Men det handlar också om att våga lita på den andra personen. För tillit är också mycket av ett val. Alltså man kan ju antingen gå in i att, nej men, oj, tänk om den ljuger. Eller så kan man gå in i, nej men jag ska våga lita på den här personen faktiskt. Och jag ska sluta kontrollera. Men då har man sett att bara att sluta kontrollera beteendet gör att det blir mindre. För att kontrollen i sig gör ju att du får en kortsiktig belöning. Så här, ja, vad skönt, nu såg jag att det inte var något. Men på något sätt så bekräftar man bara det här och man gör att det blir värre i längden.
Men bara att man gör sig medveten om det.
Ja.
Att det faktiskt är så istället för nekande, ja, jag har rätt att känna så här. Jag känner mig inte sedd eller vad man nu då tycker. Men jag tänker också så här, för den som råkar ut för någon som är svartsjuk är ju också skitjobbigt.
Ja, ja, verkligen.
Om den personen som är svartsjuk inte nu stannar upp och tittar på sitt eget beteende, vad kan den som blir utsatt för det, hur ska den personen möta då svartsjukan för att det inte ska bli ett motstånd utan mer liksom en vanlig lugn diskussion kring det?
Nej, men om man blir anklagad liksom oskyldigt och man tycker att det blir väldigt jobbigt, så tror jag att det är bra att man måste kunna ta upp det liksom på något sätt, ja, men säg ifrån, sätta någon sorts gräns, liksom att det här går ut över relationen, jag kommer inte orka med om du håller på så här mycket, men jag är villig att liksom försöka reparera det här, eller om du känner otrygg, kan vi hitta några sunda sätt för att lösa det här? Är det något jag gör eller är det något hos dig själv? Och det kan ju vara att personen börjar gå in i individuell terapi. Det kan också vara att man har varit lite dålig på att bekräfta. Man kanske sitter för mycket i mobilen och det kanske finns sunda sätt att bekräfta. Men då måste man prata om det. Så istället för att gå in och kontrollera kanske handlar om att jag skulle uppskatta om jag kunde prata nu eller uttrycka behov, få mer närhet och sådär. Men jag tror att den som är med om det behöver ta upp det. Att det här är jobbigt och så att man kan göra någonting åt det. Mm. Så därför det kan bli jättedestruktivt om man är med någon som börjar begränsa en och som kanske liksom börjar kontrollera jättemycket. Och det blir väldigt osunt, så det ska man inte heller acceptera.
Nej, men som du säger också, så kan det ju bli en svartsjuka som uppstår här och nu.
Ja.
Som den ena som blir svartsjuk kan tycka att för mig är det här ett sätt, jag blir inte sedd eller du ser andra och så vidare. Och den andra personen fattar inte ens vad du pratar om.
Mm. Mm.
Alltså vadå, det är väl ingenting att jag så pratar med de här, säg en man står och pratar med massa tjejer på en fest och inte, ja men jag älskar ju dig. Ja,
exakt.
Fast jag känner inte det. Där kan det ju bli en riktig krock ju.
Nej, men precis. Och då kanske man kan ha strategier från början. Liksom. Okej, vi kommer gå ut på en fest ikväll och man vet att den andra är mer extrovert. Och man vet att den kanske kommer prata med personer, exempelvis av det motsatta könet. Och om man redan vet det från början så kanske man kan ha en plan där. Men hur gör jag om jag börjar känna mig svartsjuk innan? Då kanske den andra säger, jo men säg till bara så kan vi liksom umgås mer eller prata det, så kan jag bekräfta det mer i stunden. Eller, så att man liksom kan ha en plan så att man inte bara står där i sin ensamhet och tycker att det är jättejobbigt.
Att vara liksom förberedande istället, att man pratar kring det redan innan.
Exakt, och jag tycker inte att det handlar om kontroll, för det är ju inte att man säger såhär, men du får inte prata med någon när du går till festen. Det är inte det vi pratar om. Det är mer att man är ärlig med hur man känner och man uttrycker behov och att den andra på något sätt tar hänsyn till det och försöker möta så gott den kan. Då tycker jag att man löser det på ett sunt sätt.
Mm.
Det osunda skulle vara att man börjar anklaga och att man börjar kontrollera och att den andra känner sig väldigt begränsad. Och det är inte det man vill heller. Men inte heller att man ska behöva vara i sin ensamhet med det där och sitta där och låtsas som att allting är bra och som om man är jättedåligt. Jag tycker snarare att man ska kunna kommunicera det.
Att man till exempel att om man då är lite introvert och den andra extrovert, så kan man kanske säga att nu när vi går ut så vet jag att du har jättebehov av och tycker det är kul att umgås med mig. Jag är ju inte riktigt så, men kan inte du bara ibland vända dig om till mig och bara ge mig en blick så jag känner att du är där, eftersom jag inte möter människor på samma sätt som du.
Exakt.
Skulle det kunna vara liksom
en jättebra strategi, absolut. Alltså, verkligen.
Att vara förebyggande i det.
Ja,
för precis. Det är ju en svår situation det här med svartsjuka.
Ja.
Och någonstans är det ju bara grundat i att man älskar någon och vill vara den viktigaste för någon. Så att det är ju inte... Men ibland kan man säga så här att det kan vara... det finns en liten svartsjuka, men den är bara gullig för att man bara bryr sig. Ja. Är det när man har... Att man är medveten om att gud, nu blir jag lite svartsjuk.
Ja, nej, men precis.
För den kan väl vara rätt okej ändå att man uttalar det. Så jag blev lite svartsjuk när du gick fram dit. Men inte anklagande på något sätt. Och det är ingenting som skapar drama.
Nej, men precis. Jag menar, det är ju som vi pratade om, det är ju en av grundkänslorna. Så att jag tror inte att man behöver... alltså, det är inget konstigt att man skulle känna sig lite svartsjuk. Och den andra kanske till och med kan känna att det är lite av en bekräftelse att... Jaha, men det betyder att den älskar mig för att den blir svartsjuk. För det finns ju de som kan bli sura för att den andra inte blir svartsjuk. Typ att det finns ju personer som känner väldigt lite svartsjuka. Och då kan den andra parten ibland säga, jaha, men bryr du dig inte eller? Älskar du inte mig? Och det behöver inte ens betyda, utan det finns folk som kan älska någon men bara inte är svartsjukt lagda. Så att det behöver inte betyda det. Men att ha en partner som blir lite svartsjuk kan vara en bekräftelse på att man tar det som något positivt till och med.
Ja. Ja, det är intressant det där. Men det viktigaste är att man faktiskt kommunicerar och inte är anklagande. Är det du skulle kunna säga? Att kommunicera, men ge inte näring till...
Ja, exakt. Alltså att den svartsjuken kommer triggas ibland, för det är en av våra grundkänslor. Men att man inte är för impulsiv där och går in i anklagelse och tror på alla tankar som dyker upp. Utan att man mer analyserar, okej, har jag belägg för det? Har jag inte belägg för det? Är det här något som inbillar mig? Behöver jag ta upp det? Och om jag tar upp det, hur tar jag upp det? Och att man inte tar upp det på fel sätt. Då. Och att man kanske kollar, finns det något annat jag behöver uttrycka? Några behov, alltså några känslobehov. Typ att jag känner mig ensam eller känner mig att vi har glidit isär. Finns det något vi behöver reparera här på ett sunt sätt? Och att den andra parten försöker bemöta att man inte... Om den ena tar upp att det finns en svartsjuka, att den andra inte bara har det, där får du lösa själv. Utan att man verkligen tar sig tiden och validerar och bekräftar och pratar om det. Och försöker hitta, som den här strategin vi pratade om på festen där till exempel, att man försöker hitta saker tillsammans. Men att man inte heller är rädd för det. Vi kommer alltid ha massa olika tankar och känslor som kommer upp. Det är en del av livet och det betyder inte per automatik att det är något fel för det. Utan det kommer komma. Det kan man vara förberedd på. men att man liksom gör den här analysen som vi pratade om när man hamnar där.
En annan sak som kan vara lite stökigt, men också, alltså, jag tänker på svärföräldrarna.
Mm.
Det är ju en situation där många familjemedlemmar ska, det är ändå två som har valt varandra.
Mm.
Och sen så kommer det några till, säg att det är både mamma och pappa på båda sidor. Eller mamma, pappa, pappa, det finns ju olika. Mm. Men vi, för att göra enkelt så säger vi mamma, pappa.
Ja.
Och det blir ju väldigt mycket tyckande och tänkande i det, plus att man kanske, jag vet första gången jag hade liksom min tajta relation med en, min första sons pappa, att vi skulle börja med så här varannan jul, och jag är så här super, det var liksom enda traditionen jag hade som var samma varje år, eftersom jag har pappa i Norge, så firade jag alltid julen hos mamma och nyår hos pappa. Och första gången inte firar jul med min familj, alltså jag älskar hans familj. Men så det handlar inte om det. Det var bara att jag var så otroligt tajt med min egen familj. Så det, det blir ju situationer där som kan vara ganska påfrestande, framförallt kanske i början eller också senare. Men hur ska man göra när man kommer in i den här nya livsstilen, när man kliver in i en ny relation där det är familjer eller föräldrar på båda sidor? Vad kan man ha för genväg för att minska det från början? Avvändning kanske från sina egna föräldrar om man nu har en bra kontakt.
Men du menar för att från början se till att relationen blir så bra som möjligt.
Exakt.
På något sätt och sådär. Ja.
Ja, och komma in i acceptansen, ja. Att du, så här, ja, du kanske inte ska fira jul med din mamma varenda år.
Ja, ja, just det.
Du är vuxen nu.
Ja.
Det kommer in andra som vill fira jul med dig också.
Ja, nej, men ja. Precis, precis. Nej, men det är en jättebra fråga, för att jag menar, det är ju, det är så olika hur nära relation man har. Jag menar, vissa har ju jättenära relation och hörs nästan varje dag och liksom är väldigt inne i varandras liv. Och sen finns det de som är väldigt distanserat och föräldrar kanske ens lever, eller man kanske har väldigt distanserade relationer och, eller inte har någon kontakt alls och sådär. Så att det är väldigt olika. Och så kommer du liksom in i din partners liv, alltså man blir tillsammans och sen har den, alltså sen har man svärföräldrarna och så ska man på något sätt passa där med dem. Och det kan ju vara helt olikt mot vad man själv är van vid. Man kanske är van att ha den här jättenära relationen och sen har de en jättedistanserad relation. Men jag tror att det är väldigt mycket följsamhet och acceptans. Att man kan ha en bild av hur det borde vara. För det, de flesta vill ju såklart att det ska klicka bra och man ska liksom ha jättefina bra relationer. Och, men det är ju inte alltid det är så. Och jag tänker i alla fall att det viktigaste är att det funkar med partnern. För sen, om man har för många kriterier, vissa har ju så här att jo, men det ska vara så bra på alla nivåer. Det ska vara bra mellan oss och sen ska det vara bra med svärföräldrarna och sen ska det vara bra med det. Och då, det blir svårt att få allting att lyckas. Så att man får liksom på något sätt fokusera på det man kan fokusera på. Och sen, det andra är ju mycket acceptans, tänker jag, hur de relationerna blir. Och ibland kan det vara till exempel att de lägger sig i väldigt mycket, för att de kanske är vana att lägga sig i sina egna barns liv och sen så kanske partnern kommer in och så här, och då får man säga, men hur förhåller mig till det? Eller så kan det vara att man tycker att de finns där för lite, man vill ha en barnvakt och så tycker man så här, ja, mina föräldrar brukar ju ställa upp, ska inte dina också det? Så kanske man vill börja kräva lite mer av dem.
Och det kan inte också med att man måste innan man går in i relation, att faktiskt inse att när jag går in i den här relationen så kommer det komma andra människor i det här sammanhanget.
Ja.
Att inte tro att jag är den enda i den här personens liv.
Ja.
För så är det ju inte.
Nej.
Även om vi kanske flyttar ihop och bor ihop och vi spenderar mest tid tillsammans.
Ja.
Så måste ju, likväl som jag vill att den personen ska ha respekt för mig och min familj. Mm. Så måste jag ju ha respekt för den personen och dens relation med sin familj.
Absolut.
Att man ändå, när man går in i en relation.
Ja.
Att man ändå försöker liksom ha någon form av acceptans från början.
Ja.
Att, och inte tro att det här ska jag styra upp på mitt sätt.
Nej, men exakt. Nej, men det håller med om till 100%. Liksom att man kan inte gå in i en relation och liksom tro att man ska förändra den, alltså ens partners relation med sina egna föräldrar. Jag menar, det har ju de aldrig, det är ju deras egna relation och de har ju rätt att ha sin relation. Så, och det tycker jag att man ska verkligen ge utrymme för, att det inte blir, ska du prata med din pappa igen eller ska du träffa dem igen eller ska du så här. utan att man försöker, och det tror jag generellt, att man ska inte, man ska liksom ge frihet och man ska låta sin partner göra det den vill göra, för att annars blir den här begränsande, kontrollerande relationen. Så att där tror jag verkligen att man ska bara acceptera och ge utrymme, ge frihet, för att uppenbarligen gör ju det någonting för dem, annars skulle de inte ha den relationen. Sen ibland kan det också vara att man själv, alltså att ena parten tycker att den andra, vi ser, skulle bli illa behandlad av sina föräldrar på något sätt, eller och lägga sig i, du borde säga det här, du borde göra det här. Men det tycker jag inte heller att man ska göra, alltså hur man borde göra, så att säga. Om inte den ber om det. För det blir också lite så här gränsöverskridande att man ska börja tala om för den andra, så här borde du hantera din pappa, eller så här borde du göra där. Utan att man, att man låter den personen leva sitt eget liv, så att säga, och ha sin egen relation, att man inte blandar sig i.
Och man behöver väl inte alltid, alltså så här, förhoppningsvis så tycker man ju om varandras föräldrar, men om man nu inte gör det, så behöver man väl inte, jag tänker ibland att man lägger så mycket irritation på just den biten, istället för att säga att ja, jag älskar inte dem, men min partner gör det, så att jag är okej med att vara hos dem till och från, för att han blir glad av det, men jag lever ju inte med dem.
Nej.
Alltså att vi inte bygger upp, ibland kanske man bygger upp en för stort problem av det, fast det inte är så stort.
Ja. Nej, men exakt. Nej, men precis, jag håller med dig. För jag tycker så här, det är ju en balans, det är klart du måste ge i relationen, men du ska inte bli heller för självuppoffrande, för då till slut blir man olycklig om man hela tiden ska göra allting för den andra hela tiden, så att säga. Och jag tycker att om man vet att så här, okej, min partner mår bra av att jag deltar och inkluderar det och är med där, att man kan göra det för den andras skull, så att säga. Och sen får man förmodligen det tillbaka, för att ens partner ser att aha, okej, ja, men han eller hon följde med på det här, och okay, jag följer med på det där, och så gör man lite sådana saker för
men kanske också okej att säga att, vet du vad, den här gången orkar jag inte.
Precis,
för om man har en bra dialog, så måste man kunna säga det också. Ja. Att jag förstår att du vill träffa dina föräldrar. Är det okej att du åker själv den här gången? För jag skulle bara vilja vara hemma, eller jag orkar faktiskt inte just den här gången.
Precis.
Jag är inte på humör att hantera det.
Exakt, för då kommer vi in, i det här självuppoffringsbiten. Om den ena parten vill säga är trött och stressad och haft en tuff vecka och kanske behöver en lördag med lite egen tid och träffa sina vänner, den orkar inte gå dit och anstränga sig. Att man är okej med det också, så att säga. Den här balansgången där.
Men om svärföräldrar till exempel lägger sig i, säger att jag har flyttat ihop med en partner och så har vi gjort ordning hemma, och sen så kommer hans mamma eller pappa, säg pappa, för man brukar alltid ta mamma, man kan ta pappan, och tycker till om att så där ska ni väl inte ha det där, och ni ska inte tycka så, och sådär. Med hjärta kanske, men kan bli något irriterad på det. Ska jag ta det med hans föräldrar, eller är det bättre att man pratar paret emellan och att han pratar med sina föräldrar själv?
Just det. Ja, men det är en intressant fråga. Jag tycker i alla fall att man ska, någonting ska man ju säga på något sätt, för att det blir väldigt jobbigt, eller om man, för det där kan ju hända mycket, så här, ha soffan där, men ännu mer med föräldraskap. Alltså, så här borde du uppfostra dina barn, eller så här borde du göra det, och så här borde du göra det.
Gå inte och bär barnet hela tiden.
Exakt, precis. Och så kanske man känner men, att det blir jobbigt i längden, så att säga. Men jag tror att det handlar om hur trygg relation man har. Hur nära relation man har. Har man en nära relation så kanske man kan ta upp det själv. Och, på något sätt. Sådär. Och, men jag tror att det kan vara en idé, precis som du säger också, att låta säga det till sin partner, att partnern tar upp det.
Och fråga kanske så här, hur upplever du när de säger så här?
Ja.
Är det bara jag som känner det? Eller gör du det också?
Mm.
För då kan man ju veta så här, nej men jag fattar vad du menar. Ja. Okej, men hur ska vi lösa det här då? Kan du prata med dem, eller vill att jag gör det?
Jo.
För att någonstans så är man ju ändå lite i försvar mot sina egna föräldrar.
Jo, för det kan ju hända ibland att den ena säger, ja men nu gjorde din mamma eller pappa så här, och att personen själv går in i försvar för att det är föräldern, så att säga. Och då kan den personen känna sig jätte obekräftad eller invaliderad, eller just att den tar upp någonting och blir helt ensam med det, för att den tar upp något som är jobbigt, och så går sonen eller dottern in i försvar. Och det blir verkligen en svår situation
Men kan man där backa då, om man till exempel hamnar i ett gräl, ja. Liksom så här att, ja, men jag säger ifrån för att jag tycker att hans pappa nu håller på att tjafsa för mycket, mm. och så säger jag till pappa någonting, men kan du bara lämna, det är vi som bestämmer hur det ska se ut här hemma, och så blir det lite tjafs mellan mig och svärfar, och min man då kanske går i försvar med honom, och så blir det tjafs mellan oss, att liksom backa bandet lite igen, alltså hur ska vi hantera de här situationerna, för det kommer kanske hända igen, att det inte bara, att det känns som ibland att man är så rädd för att. Egentligen är man rädd för att såra, för jag vill inte säga till min partner att jag tycker att hans pappa är jobbig.
Ja.
Och den rädslan i grund och botten, så här, vad är det som är problemet från början? Mm. Det är ju att vi kanske inte har den dialogen om det.
Mm.
Att börja där, och egentligen är det inte kanske stackars svärfars fel, utan det är vi som har någonting egentligen.
Mm.
Att man försöker stanna upp, för det tycker jag du gör sådana bra exempel i boken, ja. När du har de olika dialogerna.
Ja.
Att när man är kortisolfyllda stresspartners som bara står och skäller på varandra, att nästa gång så här, stanna upp och säg, jag upplever det så här.
Exakt.
Hur
exakt.
Upplever du det?
Nej, men precis. Alltså just de där, det finns sådana bra verktyg som man alltid tar upp, den här jagbudskap och validering. Och, för det behöver inte bli en jättejobbig grej om man tar upp det på rätt sätt. Det är klart, tar man upp så här, din pappa är så jobbig, ja, men då blir det liksom lite så här tack. Men om man tar upp, ja, men jag har tänkt på en grej varje gång som din pappa varit här, så har han påpekat hur jag ska göra med vårt barn. Och jag märker att det blir ledsen eller någonting. Det behöver inte vara en jättejobbig grej egentligen att ta upp, eller som behöver vara så jobbig att ta emot heller, tror jag. Så jag tror att det handlar mycket om hur man tar upp det och så också. Mm. Det kan underlätta mycket om man tar upp det på rätt sätt.
Och rätt sätt är då att mer att man utgår från sig själv istället Precis. För att vara anklagande.
Jo, men exakt. Det man kallar för jagbudskap. Så att jag upplever, jag tänker, jag känner, istället för han är så eller du är så. Mm. Det blir kritik, och då är det lätt att gå in i försvar. Man känner skam. Sådär, att jag gjorde fel. Det är det man vill komma ifrån egentligen. Känslan av att den andra gjorde fel. Så man vill hellre ta upp, jag upplevde, jag tänkte, det här hände hos mig.
Mm.
För då är det inte att den andra gjort fel. Det blir mer vad som händer hos en själv.
Ja, och det kan ju vara svårt för vissa, för de tycker så här, vad fan, han gjorde ju fel. Men någonstans är det väl, även om man tycker så är det väl ändå att man vill ju komma till en lösning. Och om det, då är det ju värt att vända det till ett jobbudskap.
Exakt, för att saken är att vi vet ju liksom att kritik är väldigt känsligt, alltså för folk. För att det triggar, vi är flockdjur, och vi vill inte trigga den här kritikkänslan, för det blir som att den här jag har gjort felkänslan att bli utsatt från flocken är så känslig. Och man vet att skam triggar antingen att folk går in i försvar. Det är vanligt att det blir så här, men du då? Eller att man vänder inåt. Vissa blir väldigt självkritiska. Och allt jag gör är så himla dåligt, kan det bli till exempel. Eftersom vi vet att kritik är så känsligt för människor generellt, så försöker man komma runt det genom de här jag känner, jag tänker, jag behöver. Och då blir det mer att när du gör så, när du talar om för mig hur jag ska sätta på blöjorna, då upplever jag det så här. Då blir det som att du gjorde inte ett fel, du gjorde bara ett beteende. Och det landade så här hos mig, du får information. Men det blir inte direkt där, du är så påträngande som talar om för mig. För det skulle bli en direkt kritik, så att säga. Så man kommer ifrån den här, du har gjort fel-känslan. Egentligen. Och det rekommenderar man ju väldigt mycket. Alltså man brukar ju prata om så här 80% positiv feedback och 20% korrigerande feedback. Alltså säg 5 gånger så mycket bra saker mot dåliga saker som personen har gjort, så att säga. För att annars är det rätt att hamna i det där. Oh, jag gör bara fel hela tiden, och så går man runt och tassar på tå och liksom den känslan, så att säga.
Den är bra. 5 bra saker.
Ja, så 80%. Så säger, eller om vi säger 10, då, säg 8 bra och 2 som du ska ändra på. Men ibland blir det att man bara för om igen. Ja, nu gjorde du fel med det där. Och nu gjorde du fel med det där. Och nu, det blir 100% dåliga. Och så går man runt där och bara, allt gör det bara fel hela tiden. Och så triggar det där fight or flight systemet. Och
då tar man inte emot någonting alls till slut. Det här ligger ju väldigt nära då när man pratar om liksom fler familjer. För sen kan det ju vara de här bonusfamiljerna som det finns en del utav idag. Där är det ju ännu fler. Det är ju inte bara svärföräldrarna där, utan det är ju plötsligt då barn, ex och exets nya partner. Ja. Det kan bli. Ja. Vi hade ju en sån här Vi har ju ganska många bonusfamiljer i vår familj. Mm. Och då var det just det här med julen, till exempel. Som blev, jag tror att det var min syster Malin när hon separerade först då med sin första pappan. Så blev det liksom varannan jul. Och efter det så följde ju alla efter just vilken, ja, varannan jul som var. Om vi säger att det var jämna år. Så att idag kunde jag, har jag pratat med liksom ett av mina ex och papporna till en pappa till min son. Att hans familj och syskon som har separerat har också följt våran. Varannan jul som grundar sig liksom. Så det är ganska stor effekt på ganska mycket för att man ska försöka liksom, det ska försöka funka det bästa för barnen så att de ses varannan jul. Alltså det här blir ju väldigt rörigt, men min familj är rörig med alla olika konstellationer. Men där tänker jag just det här, att om man går in i en relation där så att den ena inte har barn och den andra har, så kan det ju vara lätt ibland att man kanske kan känna sig lite utanför. För det är ändå dem varannan vecka till exempel. Och vad gör jag då? Jag har inte samma närhet. Hur ska man göra för att på bästa sätt kommunicera att man vill liksom in i familjen och vara en del av den? Och också tillsammans med barnen.
Ja, nej, men den där är ju lite klurig. För att det är klart, om man blir tillsammans, man ska bo under samma tak. Och så har kanske en ena hade barn från början, en annan hade inte barn. Så har man olika åsikter om hur barnet, liksom, hur man ska uppfostra barnet. Hur mycket barnet ska göra hemma med liksom, städa sitt rum eller ja, allt möjligt. Och så kanske man känner att man inte kan tala om. Eller så talar man om för barnet, men så kanske den andra föräldern då går in i försvar för att det är hans barn och man tycker inte att nej, men jag tycker inte att vi ska tvinga honom att städa rummet eller så här. Så man kan ha olika synsätt. Men jag tror att det är viktigt att kommunicera med varandra. Så okej, nu ska vi båda leva tillsammans. Och sen kunna liksom hitta bra förhållningssätt i det där. Och än en gång hamnar vi där med jagbudskap och validering. Alltså att båda, för det kommer uppstå en massa situationer som triggar frågor och tankar och känslor och allt möjligt. Och att man kan stanna upp och prata om det. Till exempel, hur ska vi göra den här föräldraskapsfrågan eller hur ska vi göra det här? Men också att den andra verkligen går in för att lyssna. För det är också en del, det är inte bara jag-budskap, utan det är också att den andra bestämmer sig för att vara lyhörd och validera. Istället för att gå in i försvar och verkligen säga, nej men nu ska jag lyssna, för den här personen tar upp någonting. Och då den tar upp det för att, av en anledning, jag behöver ta in och försöka förstå vad den pratar om och bekräfta den. Så att den sen lyssnar på mig också. Så att vi båda får till en bra kommunikation. Så att det är ju A och O i de här föräldraskaps- och bonusfamiljsfrågorna. Men det kan uppstå jättemånga olika.
Ja, men jag tänker också så här, ja. Så föräldrar som kommer in med barnen har ju också kanske lite dåligt samvete. För att de inte, ja, men för att man inte kan vara där med barnen. Mm. Bara att man har separerat från den andra parten, då, den andra föräldern. Så redan där kanske är så att man vill göra det bästa möjliga när de är hos oss varannan vecka. Det är nästan så att ibland kunde man känna att, kunde jag i alla fall, så att jag fick verkligen bestämma mig för att det ska liksom inte vara lördag hela veckan bara för att barnen är när de är hos mig. Mm. Utan vi ska också ha en vardag. Ja. Det ska också vara gränssättning. Ja. Även om man vill bara skämma bort dem när de var där. Ja. Ja. Så att det finns ju, man hamnar ju lite grann mitt emellan den nya partnern som man vill ska komma in. Ja. Känna sig delaktig samtidigt som man har dåligt samvete på den andra hållet. Så att det kan ju också vara en ganska svår balans för den som är förälder i det läget. Om det nu bara är en som har barn till exempel.
Ja.
Så att det är ju just den där balansgången. Att förståelse för varandra någonstans. För att även om den ena partnern som inte har barn känner sig lite ensam och tycker att det är lite synd om mig för jag känner mig så här.
Mm.
Så måste man också förstå sig för att ja, men du sitter inte heller i en så jävla lätt situation.
Ja, ja.
Och där är ju kommunikationen då.
Det är kommunikationen, men också, jag tror man ska ha distans till det man tycker. För ibland kan jag höra sådana exempel. Till exempel att vi säger den föräldern som inte har barn. Eller den partner som inte har barn, men som då lever med den andra partnern som har barn och under samma tak. Då kanske några åsikter om att, ah, nej men mamman är alldeles för slapp. Vi måste vara mer så och så, eller vi måste ha mer disciplin hemma, eller hon curlar för mycket. Och det kommer ju förmodligen från den egna uppväxt, troligtvis. Att den själv kanske hade strikta föräldrar och tycker att det är så man ska göra. Och då tycker jag inte att man ska vara för snabb med att bara för att jag tänker att det ska vara så måste det vara så. Jag tror att man ska stanna upp där och analysera. Okej, hon är lite mer curlande. jag är lite mer strikt. Det är hennes barn. Jag kanske bara funnits med 1-2 år i den här relationen. Vad har jag för relation till det här barnet? Hur trygg relation har vi? Hur mycket kan jag tala om? Men jag tror att det börjar där. Att analysera vad man tänker och känner. Och ha en dialog om det. Alltså kommunikation. Liksom att ta upp det med mamman då i det fallet. Okej, jag tycker ibland att du kollar lite för mycket. Eller jag upplever, jag är rädd att när du säger ja så ofta så blir, kommer det inte bli någon bra uppfostran. Det är en rädsla jag har. Jag önskar att vi gjorde så här. Och om vi, och den andra då validerar, aha, nej, men jag tänker så här och så här. Och i det så hittar man någon sorts förhållningssätt och kompromiss tillsammans. Men det går ju inte om man är för sluten. Alltså om den här första personen som hade ett synsätt är alldeles för bestämd i sig. Nej, men så här är det. Jag tänker inte lyssna på dig. Jag har rätt. Alltså att det blir mer debatt än dialog. Då kommer man ju inte hitta något bra förhållningssätt. Utan det där bra förhållningssättet kommer ju komma om man är ödmjuk. Att man tar upp... För så är det ju att alla ser livet med sina egna glasögon. Det är subjektivt. Ingen går runt med något facit egentligen, varken den ena eller den andra personen. Så jag tycker man ska ta upp sina saker på ett ödmjukt sätt. Och ibland kan jag tycka att jag blir rädd att barnet blir lite förkörlat där. Okej. Men det är inte säkert att det är rätt. Det där är bara mitt förhållningssätt som kanske grundas i min uppväxt till exempel. Och det är en rädsla. Men det behöver inte betyda att det stämmer. Det kan ju vara så att barnet inte alls upplever sig förkörlat eller får konsekvenser av det. Så att just det här att vara lite ödmjuk i att de här uppfattningar man har inte behöver liksom vara helt hundra, det är ingen facit. Och sen när man tar upp dem, man tar upp dem på ett bra sätt, men att man också är öppen för att lyssna på den andra.
Yes.
Och att man har ett öppet sinne där, att man kan landa i någonting nytt. Den andra kanske säger något som har en poäng. Och då kanske man till och med kan ändra sitt. Mm. Det är det som jag säger. Så debatten blir så här, okej, jag har en bestämd uppfattning, jag ska skjuta ner din uppfattning, jag ska vinna. Dialog är mycket mer ödmjukt. Jag tar upp, jag kan ha fel, jag ska lyssna på ditt och jag är också beredd att lära mig något nytt. Ett lärande samtal. Jag tror att det är en väldigt viktig del i de här, alltså i den typen av situationer. För det kommer att dyka upp en rad olika, allt med vilka tider man ska vara hemma, hur mycket man ska bidra och allt möjligt. Och i alla de här kommer man behöva den här schyssta dialogen och lärande samtalen och
just det, jag kan också tänka att barnen då har ju ändå, de har ju inte valt det här heller, att föräldrarna ska separera, och inte heller valt att den föräldern träffar som ny. Och de kan ju också vara ett testande i den nya situationen, vilket kanske inte är så konstigt. Men att säga, du bestämmer inte över mig för du är inte min mamma till exempel.
Mm.
Och hur ska man bemöta det gentemot barnet och gentemot den andra föräldern?
Nej, men jag tror att man måste ge det tid och att man måste på något sätt anstränga sig och vinna, eller vad säger man, så här, man måste på något sätt ge mycket näring till relationen för att bygga en relation. Man måste ha tålamod. Det kommer inte gå på en vecka eller månad. Men sen är det också lite så här som vi pratade med svärföräldrar också, att vissa klickar bättre och vissa sämre. Det är inte säkert att man ens kommer få en jättebra nära relation med den andras barn. Det är inte helt hundra att det blir så. Även fast man försöker. Men jag tycker inte att man alltid ska försöka.
Och också så kanske tänka in att det är inte jättelätt för barnet heller.
Nej.
Inte bara tycka att det är svårt för min del. Ja. Utan att det är inte jättelätt för de här barnen heller.
Ja.
Och kanske inte ta det så personligt alla gånger.
Mm.
Utan du testas, eller?
Exakt. Ta det inte för personligt. Det är en viktig del. Kommer att ett barn, jag menar, man kan inte förvänta sig samma som från en vuxen. Man får mer tolerans och förlåtelse och sådär. Men sen också att jag tror något man kan vinna mycket på, det är att vara mer relationsorienterad. Alltså med det jag sagt, liksom att blir man för krävande för tidigt, alltså, ja, nu har du inte gjort det, kritiken och uppgifterna och allt som ska göras, då tror jag att det kommer bli svårare. Du kan inte komma in och kräva för mycket. Alltså varför det här med disciplin alldeles för tidigt. Utan jag tror att var mer lyhörd. Vad vill du göra? Vad vill du äta idag? Alltså försök att vara lite mer lyhörd för vad barnet vill. För då tror jag att man kan bygga relation. Man har större chans att bygga relation. Sen är det såklart att det måste finnas någon sorts gränssättning där. Men där kanske man kan låta den andra, om man inte har en tillräckligt trygg relation, låta föräldern vara mer den som sätter lite mer gränser där.
Framförallt när de är hemma. Ja. För det vet jag till exempel bara när mina barn var små. De var hemma hos andra föräldrar och lekte med sina kompisar. Då säger jag att ni får sätta gränser för mina barn hemma hos er. Alltså det är ju en självklarhet. Liksom. Om jag inte är där så är det ju... så att också så här, kan det vara någonting att när eran pappa eller när mamma säger pappa som jag är tjej så är det lättare att prata så. Och jag inte har barn. Och så är inte han hemma. Då är det ju jag någonstans som är vuxen. Oavsett, jag är ingen mamma till dem. Men jag är en vuxen kompis. Ja. Jag måste ändå kunna sätta en gräns här hemma för saker. Men när pappan är hemma så kan han kanske vara den som i första hand gör det. För då blir det lättare kanske för barnen att sortera. Vem är det som bestämmer när? Även om man gör det kanske tillsammans. Men för barnens del. Kan det vara en lösning?
Nej, men det skulle det kunna vara. Jag tror att det kan se ut på många olika sätt. För jag tror än en gång att det handlar mycket om så här, hur trygg relationen är. Det är kanske två som klickar jättebra och efter kort tid så kan den ena vara ganska så där gränssättande utan att barnet bryr sig jättemycket. Och sen kan det vara några som har varit tillsammans i det ganska länge och den kommer aldrig in i det och barnet kanske inte släpper in någon, varken sin egna förälder eller andra förälder. Så det kan se ut väldigt olika, men det skulle kunna vara en variant liksom att
man tittar just specifikt på det problemet. För det är klart att det finns många olika problem och många olika situationer. Utan nu tänkte jag mig just på den situationen. Men också ha förståelse för varandra kanske. Det är inte lätt för någon att komma in i en familj med barn. Och det är inte lätt för den andra heller. Men grundkärleken och försöka hitta tilliten till varandra. Alltså att inlyssnande till varandra.
Och också hur du sätter gränsen. För att det är klart om du går in och är väldigt så här arg och liksom så där får du inte göra. Alltså då blir det på ett sätt, men om man går in på det här, vi pratar om jagbudskap och lågaffektivt, alltså att man försöker kommunicera det, alltså jag skulle uppskatta om, eller så här. Alltså mer på det här mjuka sättet, så är det större chans att den barnet tar till sig det. Och skulle det vara så att barnet blir jättearg och inte, så är det, då är det också någonting som man kanske kan prata om med den andra föräldern sen, okej, nu reagerade han eller hon så här, och hur ska vi göra, och så kanske man måste fortsätta ha någon sorts dialog och fortsätta prata om det tills man hittar sätt.
Jag tänker också att det är viktigt att för barnen, att om de känner att vi vuxna är trygga i varandra, så signalerar väl det också en trygghet till dem. Men om föräldrarna inte kan kommunicera så blir det kanske också en ännu större osäkerhet hos barnen. Att det viktigaste ligger i att vi vuxna har en bra relation och kan prata om saker utan att ha en debatt, utan vi kan ha en dialog.
Dialogen, exakt.
Dialogen kommer vi tillbaka till.
Ja.
Ja, intressant det här med bonusfamiljer, men det är väldigt häftigt när det funkar. Men det är ju det, och det är ju värt att kämpa för. Verkligen. Och sen så har vi ett annat problem, det är inom den här närhets- och den sexuella delen. Passionerad relation från början och sen så kanske börja avta lite. Där finns ju så många olika situationer. Och du nämner ju i boken, ska säga, du tar ju liksom typ två eller tre olika exempel. Och du också har dialoger mellan, för det kan ju verkligen se ut på olika sätt. Men det jag tänkte på är att det är passionerat i början. Och då upplevs båda två ha samma behov, eller lika mycket. Men sen kanske efter ett tag så kanske den ena har mer behov än den andra. Och den andra säger väldigt ofta, jag är trött.
Exakt.
Nej, jag orkar inte, jag är trött. Vad gör man i den situationen när personen i fråga vill ha sex och närhet och den andra är trött och inte har det behovet? Frustrationen känns mer som att den ligger hos den som vill ha.
Och det som ofta kan hända där är ju att det blir en press på den som säger nej. Och den som får nej att bli avvisad såklart och till slut kanske slutar försöka ens för att den känner att det är ingen idé, jag kommer bara få ett nej. Och så glider man isär. Och en sak jag tar upp i boken, det är ju det här sensualitetsträning som är en övning som handlar om att komma ifrån pressen egentligen. För att man har sett att press gör att sexbiten blir mycket sämre. Just det här att man känner att det måste bli sex och sexet måste vara på ett visst sätt och det ska leda till någonting, liksom, att man har en förutfattad bild gör att det blir mycket mer press, speciellt på den som då säger nej, för den blir jätteinfekterat och då kanske den till och med går med på att ha sex fast den inte vill för den andra skull, och så blir det ännu mer laddat för den personen och så vidare. Men den övningen är väldigt bra, för att där ska man då i olika steg träna på att ha närhet från början utan sex. Man ska bara röra varandra, men det ska inte leda till sex, och sen ska man bygga på det från vecka till vecka tills man till slut då kan ha sex. Men det är mycket för att komma ifrån pressen egentligen. Att kunna vara, det man vill här någonstans är att kunna vara fine med att okej, idag blev det bara lite närhet och kramar, men det var inget misslyckande för det. För om man har den här bilden av att det ska vara på ett visst sätt, då kan man ju känna att jaha, nu kramades vi bara. Ja, men det var ett misslyckande. Vi skulle ha sex. Men man vill komma ifrån det där med den här övningen till att det är närhet och att det var okej ändå. På något sätt.
För är det inte lätt så att om det är så att någon som vill ha sex oftare än den andra, och så märker man att nej, det går inte hem, hon vill inte eller han vill inte, och sen så blir det till slut att man nästan inte kramas längre. Mm. Alltså, man glider ifrån varandra även om det inte handlar om sex utan handlar om beröringen.
Ja.
Man tittar inte på varandra på ett sätt, för att den ena känner så här, gud, om han tittar på mig så här nu, då vill han ha sex. Jag undviker blicken. För jag vill inte ha sex, fast han kanske bara vill ha ett leende eller känna närhet.
Exakt.
Och då känns det som att det liksom kan glida sig ifrån på det sättet. Mm. Och det tyckte jag var liksom väldigt fint med de här övningarna. För att när man har kommit i det läget där man knappt tar på varandra, så är ju stegvis, alltså att ta sig tillbaka på det sättet.
Mm.
Så var det väldigt fina övningar i det.
Nej, men precis, för ibland kan man glida så här så pass mycket att man knappt säger hej till varandra. Man kommer hem och så liksom den ena sitter i ena änden och soffan, den andra sitter i andra änden, och det finns ingenting alls nästan. Alltså att det bara är typ om jag har handlat mjölk. Alltså det är väldigt sådär, det finns ingenting det andra så att säga. Och från det till att då ha sex, som man kanske inte ens alltså har mycket annat emellan, det tar ju tid att bygga upp. Det kan kännas jättelångt ifrån. Och då kan det vara att man bara börjar lite smått med de här övningarna, eller att man börjar närma sig, man kanske rör varandra lite grann, man kramas eller pussas. Och till och med det kan vara svårt för många. Så att det jag skulle säga att båda behöver bestämma sig för att okej, vi har lite så här, men vi vill tillbaka. Och att båda börjar anstränga sig lite grann åt det hållet. Men utan den här pressen liksom att så här, nu måste vi alltid ha sex så att säga. Utan närhet är ju väldigt mycket. Det är ju allt från emotionellt, att prata om känslor, att dela med sig om saker. Och fysiskt inte bara sex, utan det är även kramar och beröring och så vidare. Så att båda försöker liksom jobba åt det hållet, men att man släpper lite de här förutfattade bilderna eller förväntningarna att nu innebär att vi ska ha sex varje dag eller så ofta som man själv vill, utan att man är lyhörd också, att man tar in vad den andra vill. Man kanske är lite olika, den andra kanske vill mer sällan, och att man får acceptera det också. Det kan ju inte vara liksom, för man ska inte hamna i det här forcerande, det är ju det som är det som blir den här pressen.
Mm. Jag vet många, fler av mina kompisar som just när vi har fått barn, så är det en period där man känner så här, alltså tillhör den här kroppen mig överhuvudtaget?
Mm.
Alltså, antingen så ska jag amma eller så någon annan som ska dit.
Ja.
Alltså det blir en, till slut så kan du inte känna själv vad det är du vill, därför att du är där så mycket för, och man känner inte heller igen sin egen kropp.
Exakt.
Och kanske inte ens vill bli tagen på, för man tycker inte att kroppen är bekväm i det.
Mm.
I den situationen kan man prata om det på ett visst sätt och liksom våga säga, så vet du vad, jag känner mig som typ en kossa, det är bara liksom ammas här och jag känner mig inte speciellt sexuell. Kan vi bara hålla om varandra?
Mm.
Alltså så att man säger det på en gång istället för att jag vill inte ha sex. Nej, men jag kanske fortfarande vill ha närhet.
Mm.
Så att man inte tappar närhetsgrejen. För det måste ju vara lättare att hitta tillbaka till varandra sexuellt om man har närhet också.
Mm. Ja, men absolut, jag håller med om det. Jag tror att det är bra att kunna vara ärlig och säga att om man inte vill det, men att man får någon sorts närhet och att den andra parten kan på något sätt lyssna in och respektera det. Och även om den personen sitter då med ett, liksom ett sexbehov och en längtan, att den ändå kan på något sätt inte gå in i det här att kräva eller forcera eller liksom, utan tänka mer långsiktigt. Just nu är det så, och då får det vara så. Så
att jag tänker också så att jag kanske, nej, om jag säger det som kvinna, om jag har fått barn, att jag också visar honom att det inte är fel på dig.
Mm.
Alltså för det blir avvisad hela tiden är ju inte jätteroligt det heller. Även exakt. Om man har full respekt för att den andra inte vill.
Ja.
Men det kan ju också tära på ens eget självförtroende lite grann. Att man inte räcker till längre och att man inte liksom... Men är man ärlig i det att så här känns det just nu.
Mm.
Och det är ju så en period nu när jag ammar till exempel.
Ja.
Men jag vill gärna att vi håller om varandra. För det handlar inte om dig utan det handlar om den situationen som är med barnet. Eller att man, barnet kommer in mitt i natten och man vågar inte ha sex för att barnet ska vakna.
Exakt.
Eller, det finns ju så många, många olika saker i den perioden.
Jo.
Men att inte tappa hållhanden, ge en strykning på ryggen när du kommer ner till frukost. Eller...
Precis, så att man inte är missnöjd för det. För det var ju också närhet.
Exakt.
För annars handlar det någonstans om någon sorts förväntan en gång att... Det måste vara på ett visst sätt. Men den där förväntan, var kommer den ifrån egentligen? Varför skulle det inte vara fine med att kramas eller vara nära varandra på andra sätt? Så det tror jag är jättebra att förklara, precis som du säger. Förklara att det beror på det här, för du tar inte den andra det personligt på det sättet. Men sen om man vill hitta tillbaka, att man också tänker mer långsiktigt att det handlar om att skapa situationer. För mycket av det här med lust, man kanske har en bestämd bild från början att nej, jag vill inte, jag har ingen lust. Men sen när man väl försöker så kan man ju skapa lust. Alltså det är precis som exemplet med att vi tar träning. Så här, nej, vi vill inte gå till gymmet. Men sen när du väl är på gymmet så kanske du får lust att träna. Så är det med de flesta beteendena. Så pratar man mycket i KBT till exempel. Att beteende först, tanke, känsla sen. Så att även fast man har en bild av att nej men, åh, jag vill verkligen inte ha sex. Så betyder det inte att man inte kan skapa lust genom att... börja röra sig i den riktningen. Och då kanske man, om man har då varit nära varandra och skakat hand och, eller kramats, då är det lite närmare till det än om man knappt säger hej till varandra.
Ja, precis. Steget blir ju inte så långt då.
Precis.
Utan man har redan närheten.
Mm.
Ja, den är speciell. Men det är väldigt fin den här övningarna. Här, jag satt ju på tåget och läste dem. Mamma,
ja.
Alltså det är mysigt med närhet.
Ja.
Och men jag läste det i en bok. En annan känslig, som kan vara ett känsligt ämne, är ju ekonomi på olika sätt. Det kan ju vara, om man tar ett exempel, så kan det vara att det är en av parterna som då tjänar mycket mer än den andra. Hur ska man dela kostnaderna? Den ena vill göra jättemycket saker, om vi tar det som ett exempel, och den andra känner inte att de har råd. Hur ska man kommunicera kring det? För det är väl oftast den som då tjänar mindre som känner problematiken, såklart.
Mm.
Vad ska den som känner att, så här, nu har vi, som ett exempel tar upp i boken här, att vi ska ut och äta hela tiden och vi ska hitta någon resa och vi ska möblera om och så vidare, och så känner du bara att jag har inte råd med det här. Hur ska man ta den dialogen?
Mm. Nej, precis, för det kan ju vara väldigt så här, lite pinsamt och skamfyllt, eller man kan vara rädd för att göra en annan besviken, för att om den ena då vill gå ut och äta ofta och så ska den andra säga nej men jag tycker det är kul men jag har inte råd att göra det så ofta så som du vill. Det kan ju bli en rädsla i det. Tänk om den tröttnar på mig eller tänk om den vill något annat och så vidare. Men jag tror ändå att det är viktigt att våga ha den kommunikationen än en gång. Just det här med tryggheten att kunna ta upp saker. För det är ju inte det, men en relation står inte och faller på det om den ena vill gå ut och äta tillräckligt ofta eller inte. Utan så att våga ta upp det och prata om det. Och säga vad som funkar för den. Och den andra kan säga vad den förväntar sig. Sen kan det också skilja på hur extrovert man är. Alltså man vet att mer extroverta personer vill göra mer saker ute. Och man kanske har ett större behov. Men det kan ju vara att den personen gör mer med vänner också. Alltså vi säger att den ena vill vara ute jätteofta. Då kanske man kan liksom minska på hur ofta den ena gör det och så får den andra göra mer med sina vänner till exempel för att uppfylla det behovet. Kan också vara.
Jag tänkte på det, för i boken så var ett exempel där Hanna börjar tjäna lite mer pengar och då äntligen börjar känna så här, gud nu kan vi göra en massa saker, jag vill ha en ny soffa och så gå ut och käka. Och hon hinner inte riktigt med i det.
Ja.
Och sen när hon väl tar upp det på det sättet som du rekommenderar att man ska prata, då blir ju han väldigt mötesgående. Men gud, jag fattar ju inte att du kände så här. Det är klart att jag betalar när vi går ut.
Just det.
Alltså så här att vi kan också förstora upp problematiken i huvudet. Ja. Fast den andra var ju en självklarhet att han redan har en lösning på det.
Exakt.
Så den är ju ännu viktigare. Att så här, hur menar du nu när vi ska gå ut och äta hela tiden? Min plånbok funkar inte för det. Har du tänkt något? Liksom.
Precis.
Och det, den tycker jag ju var väldigt så här påtaglig. Att många gånger så kan vi gå och fundera på problemet, liksom problem.
Mm.
Men den andra har en jättebra lösning på det.
Exakt. Och det kan bygga mycket på otrygghet, rädslor och tankar om att det kommer bli på ett sätt. Jag tar upp det här och det, jag kommer få det svaret. Och sen blev det ett helt annat svar när man väl gjorde det. Så att just att våga ta upp saker och inte utgå från att den andra måste ta sig upp eller att det kommer bli ett visst svar. Och det där kan också grunda sig mycket i tidigare saker. Till exempel om man har haft tidigare relationer när någon blev väldigt arg så kanske man är rädd och tassar på tå lite grann och sådär. Men det är den andra vägen att bygga en trygg relation. Att våga ta upp.
Att inte vara rädd för konflikten. Alltså man kanske är konflikträdd.
Exakt.
Vilket gör att man inte vill ta den diskussionen. Så då biter man ihop istället.
Precis.
Men för där tänkte jag just på det här sättet. Att det finns olika sätt om man ska dela ekonomi till exempel. Eller att man ska, för ofta så vill ju personen i fråga som också i boken. Hon vill ju också betala för sig själv. Nu tog hon en mindre kostnad. Men hon vill ändå betala någonting. Och då, vi har om ett kompispar som, där han tjänade mycket mer än hon. Och så de skulle dela upp hyran så delade de inte den på hälften.
Nej.
Utan de delade procentuellt på sin lön.
Ja.
Så att hennes procent av sin lön var hans procent på sin lön.
Exakt.
Vilket vet, han betalade ju mer. Mm. Men procentuellt sett så betalade de ju lika mycket utifrån de förutsättningar de hade.
Exakt.
Vilket jag tyckte var en sån himla bra lösning. För då känner man ju att, för det är ju svårt för en som har mindre lön att betala lika mycket hyra som den som har mer.
Mm. Nej, men jag håller med dig. Jag tycker det är en jättebra lösning. Och det blir väl ofta så, tänker jag, att den som har mer kommer bjuda lite oftare och kommer ta större del av kostnader. Man är ju ändå en relation, så att säga. Mm. Så att det blir ju nästan lite, kanske kan bli konstigt om man ska ha en sån här millimeter rättvis om den ena står och tjänar mycket mer, så att säga. För att,
men det kan ju också vara så att de ibland är extremt snåla, så att de säger att nej, vi ska dela på den här notan. Ja, men det är 2T. Nej, men nu delar vi. Alltså, den kan ju också skapa irritation i den typen av ekonomidiskussion. Att någon är väldigt snål hela tiden.
Men absolut, absolut.
Och den tycker jag nästan är ännu svårare att så här, hur ska jag ta det?
Precis, för den är ju svår att ta upp. Så, ja, men jag upplever dig som snål, den är inte jättelätt att...
Och så säger man, jag upplever det som ekonomiskt, fast man ska försöka framhålla det lite bättre.
Ja, men exakt.
Men det är ju inte, det är ju de som är så också. Mm. Och jag säger inte att det är rätt eller fel, men upplevelsen för den som lever med den personen, att det ska liksom, eller att den alltid, oj, men har jag ingen plånbok med mig, kan du betala?
Ja, exakt, det är tricket.
Ja, jag kan betala igen.
Ja.
vad gör man i en sån situation? Ska man då säga, men det finns ju appar nu till exempel, man kostsplitt eller vad de heter, när man kan dela.
Mm.
Är det ett alternativ i sådana lägen om man får en sån diskussioner som hela tiden handlar om pengar, vem som har betalat vad?
Nej, men man tar det exemplet, det där, just det där du sa att den ena skulle ha det lite som ett knep, så jag glömde plånboken. Så här, att, men om man går runt och stör sig på det, då tror jag man måste ta upp det. Så här, jag har lagt märke till det, även om det är en jobbig grej. För det är klart att det kommer vara lite skamfyllt för en andra att få höra det. Då. Men att man måste kunna ta upp de där grejerna. Att, jag har tänkt på det, liksom, att ofta jag glömt plånboken. Men jag vill att prata om det. För det handlar ju om kommunikation och att hitta en lösning. Hur ska vi förhålla oss till ekonomin? Och sen är det ju väldigt individuellt hur man gör. Jag menar, det finns många varianter med hur folk löser det. En annan vanlig är ju det här, du nämnde snålhet, men det kan också vara noggrannhet. Alltså, man vet att personer som är strukturerade, som är högre på det draget, så att säga, kanske är mer sparsamma. Så man kan vara mer eller mindre sparsam. Vissa kanske gillar att slösa mycket och köpa dyra resor och lever mer för stunden. Alltså är lite mer livsnjutare. Och sen har du de som är väldigt så där noggranna och strukturerade. Och då ingår att inte slösa för mycket, för man tänker mycket buffert. Man tänker kanske pension, man tänker liksom framåt på ett annat sätt. Så där. Och där kan man ju krocka. Liksom. Hur mycket ska vi spendera nu? Hur mycket ska vi spendera sen? Men det är en gång liksom kompromissande. Det är så där... Det kan inte bara bli som den ena vill. Bara. Det är klart, om det bara berör den ena personen. Vi säger att den ena skulle göra en egen resa. Ja, men då får den göra hur den vill. Men vi säger att man ska göra saker tillsammans. Då hamnar man ju i en dialog där. Ska vi ta det här jättedyra hotellet? Eller ska vi ta det här lite billigare? Ska vi resa så många gånger det här året? Eller ska vi resa så många gånger det här året? Och det är klart att det är lättare. Man vet att det är lättare att vara med någon som är nära personlighetsmässigt. Men sen är det så att man kan ju bli kär i vem som helst. Så det är inte säkert att man hamnar med någon som är väldigt lik en. Men det är lättare om båda är ungefär lika strukturerade, båda är ungefär lika extroverta, ungefär lika kreativa. Då får du någon som är med, som vi har lite det livet du har. Är man mer olika så blir det lite mer saker man behöver ha en dialog om och sådär. Men det är ju inte omöjligt att komma förbi heller. Men det är ju kompromissande.
Men det kan liksom. gnaga ordentligt.
Ja, ja, absolut.
Men det viktigaste är ju som du hela tiden kommer tillbaka till, det är att vi kommunicerar.
Ja.
Men om det är så att man har svårt för den delen, för att eftersom varenda egentligen punkt vi kommer upp, liksom problematik vi pratar om, så handlar det ju om att möta sin kommunikation och en dialog. Och säg då att det är liksom, jag har problem med att våga säga vad jag känner och tycker, och det kan jag med bakgrund eller vad det är. Hur viktigt det är att man tar ansvar själv och försöker lösa den biten. Kanske gå och prata med någon eller hitta någon lösning på det. För att någonstans så ligger problemet då, om jag aldrig vågat ta upp saker, så är det ju fan mitt problem. Och inte då den som jag tycker egentligen bär problemet för att han är jobbig eller vad nu är. Så är det ju jag som skapar ännu större problem eftersom jag aldrig tar upp vad jag känner. Så hur ska jag göra för att komma över den rädslan? Eller den konflikt, ja, den konflikträdslan kanske jag menar.
Nej, men jag tror att det är både, alltså det kan vara olika, men jag tror att det både kan vara ett par problem, par terapiproblem, där man skulle prata om hur den andra validerar helt enkelt. Alltså man vet att om du har en partner som blir liksom lite så här sur när du tar upp saker, då kommer du sluta dig mer. Tar du någon som är jättevarm och anstränger sig för att lyssna, och då kommer du prata mer. Alltså det vet man. Men det är inte hela lösningen, för det handlar mycket om vad man har med sig sen innan. Så att väldigt mycket tillbaka till uppväxt och barndom och så här, har du haft en pappa som blir väldigt arg på dig och du alltid var runt och gick runt och tassade på tå, ja, då kommer du bli förmodligen en mer sluten person. Och har du haft mycket validering och mycket att du har kunnat prata fritt och blivit bekräftad, då kanske du blir lite öppnare. Så att det ligger ju saker där också. Och de kan inte bara din partner hjälpa dig med, utan då måste man, som du säger, ta ett eget ansvar för det. Och det kan vara en individuell terapi att våga utsätta sig helt enkelt, exponeringar. Och börja smått. Du kanske inte vågar ta den här svåraste på skalan som är jag upplever att du är snål kommentaren, för den kanske är jättesvår. Utan man kanske börjar med lite mindre. Om man får frågan vart man ska resa, att man vågar komma med en åsikt och inte bara, ja, men vi väljer som du vill välja, utan att man vågar komma med en åsikt, eller att man sakta men säkert vågar uttrycka sig mer. Alltså det vi kallar för sund självhävdelse. Sund självhävdelse i psykologi. Liksom att man vågar uttrycka tankar, känslor, behov. Och det är en kombination av båda. Att våga ta steg framåt och få en bra respons. Mm. Och det kommer bygga så att man får en tryggare relation då.
Ja, och det kan ju vara så att den första gången den man vågar ta den här konflikten, så kanske inte den riktigt heller är beredd på det, för det har aldrig skett förut.
Ja.
Men att inte vara rädd för att göra det igen.
Nej.
Jag hade en sån, när jag var väldigt konflikträdd under en period, och då separerade jag precis från min äldsta sons pappa. Och vi hade gått till parterapi, så vi hade liksom en ganska bra dialog och var väldigt överens om. Men sen så kom det till det här med julen då igen.
Ja.
Och jag kunde ju inte ens tänka mig att inte fira jul med min son. Och så var jag så himla orolig för vad pappan skulle säga, för jag ville ju att han skulle fira med mig. Och jag gick ju liksom jag tror det var nästan 3 månader och så här förberedde mig på att ta den här diskussionen. Och han kommer ju såklart också vilja att fira jul. Och hur ska jag formulera mig så att han förstår att jag vill det ännu mer? Alltså, jag vet inte hur mycket energi jag satt i bilen flera gånger. Så gick jag i en konflikthantering just då.
Mm.
För att lära mig att hantera konflikter.
Mm.
Och sen så säger den här pedagogen till mig, nu nästa vecka när du kommer så vill jag att du har tagit den här diskussionen med honom.
Ja.
Jag bara, absolut. Och jag tog det ju naturligtvis dagen innan jag skulle tillbaka. För jag sköt ju på det så länge som möjligt. Och så sätter jag mig och pratar med Martin. Och så säger jag bara, du, det är en sak jag skulle prata med dig om. Ja, jag förstår det, för du har ju bett mig att komma. Ja, jag bara, du, det här med julen i år. Ja, jag har också tänkt på det. Men vet du vad, jag vet att julen är så viktig för dig. Så ta honom i år, det är inga problem. Jag bara, jaha. Alltså det här hade jag byggt upp i 3 månader.
Ja.
Värsta scenariet och jag skulle formulera mig och han bara tittar på mig och säger, men det är inga problem, jag förstår att det är viktigt för dig, det är inga problem. Hur man kan skapa problem själv utan att man har en aning om den där stackaren som var jättetillmötesgående. Ja. Han har inga problem.
Nej, men precis. Nej, och det visar ju det här med katastroftankar och förväntansångest, tankefällor, hur vi bygger upp en massa saker framåt. Men i det fallet, tror du att det grundade sig mer i tidigare erfarenheter med honom eller någon annan partner, eller tror du att det var mer ännu längre bak, eller kan du se någonting som du tror byggde?
Jag hade, det var nog mer att jag hade dålig självkänsla. Att jag var liksom flera år yngre och hade de killar jag varit tillsammans med hade varit typ 4-5 år äldre. Så att jag hade liksom från början när jag gick in och träffade min första pojken, då var jag liksom yngre än vad han var. Så jag har alltid känt mig väldigt liten. Så att det handlar mer om att jag kände mig liten än att jag inte kunde diskutera.
Nej.
Så det handlade ju bara om mig egentligen. Och jag har inte haft något problem att prata med min mamma eller pappa på något sätt. Men jag hade satt mig själv i en liten position. De hade inte gjort det. Utan jag är så mycket yngre än dem, jag kanske inte kan det här. Eller jag Så det var ju, allting handlade ju egentligen om mig. Och sen i den här konflikthanteringen då, så insåg jag ju så att fast jag är ju, vi är ju vuxen. Det är ju ingen barn vuxen här.
Nej, men exakt.
Och så det var väldigt intressant, att det handlade ju bara om mig. Och väldigt skönt att jag skulle först hantera det, så var det bara, japp, inga problem. Och jag var så här, men vad fan, jag är ju laddad för det här nu.
Exakt.
Vi ska ha en bra dialog här nu. Och så bara löste det sig på en gång.
Vad skönt.
Ja, väldigt skönt, men väldigt snopet. Och framförallt tänkte jag så här, alltså jag har lagt så mycket energi på det här. Som jag har kunnat tänkt på massor av andra saker och lagt så här. Så att det är många gånger jag kan känna att vi i de här relationsproblematiken ofta gör det större än vad det är. Det är kanske det jag vill komma till.
Jo, mycket hjärnspöken liksom.
Mycket hjärnspöken. Alltså, dra bort dem bara. Stäng av den där jävla CD-skivan som bara står och snurrar.
Nej, men exakt.
Och det behöver inte vara så stort.
Och sen att ju mer man exponerar sig, för jag antar att redan efter att ha gjort den handlingen så blir det lite lättare till nästa gång, och sen gör man det igen och så blir det lite lättare. Och alltså, ju mer du gör saker och får en bra respons, desto mer lär du att det inte är farligt. Så
nej, exakt. Så och nästa gång när jag hade en diskussion så var det kanske inte den lika lätt som den där, för det var ju väldigt... Men däremot så var jag inte rädd. Jag la inte så mycket energi på det innan, utan det minskade ju mer och mer. Men det är ju en träningssak.
Jo.
Om jag aldrig får motstånd heller, så kommer jag heller aldrig lära mig att ha en dialog. Utan då blir det ju debatter.
Exakt.
Och det är dialoger man vill komma fram till.
Exakt.
Ja, otroligt intressant. Om du nu ska ge några tips då, vi har ju nästan varit inne på det med kommunikation, men några tips till för att hålla liksom ett stabilt förhållande. Problem kommer att dyka upp. Men vad ska vi ha med oss som en grundverktyg?
Nej, men några som jag tänker på, en är ju att komma åt en relation, alltså det är en färskvara, så att inte bara hamna i det här som att det blir grå vardag och att det bara att man glider isär, utan att man varje dag försöker tänka på att vara fina mot varandra, ha respekt, visa närhet och vara snälla och schyssta mot varandra och engagera sig helt enkelt så gott man kan varje dag, och att det inte bara blir det här om man har handlat det eller du har inte städat, eller att man bara går in i det, för det är lätt att hamna där, men att man tänker på de här, att det är en färskvara och hålla relationen vid liv. Det andra är jagbudskapen. Alltså att ta upp utifrån vad jag upplever, jag tänker, jag känner, hellre än de där du har gjort det och kritik och alla de här bitarna. Den tredje är att vara lyhörd och validera. För det är ingen idé, om den ena tar upp något på ett bra sätt, om den andra inte lyssnar, så kommer det ändå inte bli något bra. Utan att verkligen ta sig tiden att inte avbryta, försöka lyssna klart, kanske upprepa vad den andra personen sa fast med andra ord. Har jag förstått det rätt nu när du säger så och så? För det får man tillbaka. Ja, den ena känner sig validerad, då kommer den sen vilja lyssna på dig också, så att säga, oftast. Så den är också väldigt viktig. Den fjärde kan vara att inte diskutera när man är i affekt. För att det är en sån där jättevanlig också, att folk försöker lösa saker när båda är väldigt arga och då blir det inget bra. Utan ta en liten paus. Ta en timeout på en halvtimme, om det går, och prata om det senare. Det kommer bli en mycket bättre dialog senare när man är lite lugnare. Sådär. Så den är nog också bra. Ja, men det är väl de jag kom på.
Försöka sänka kortisolet med lite också. Ja, kanske.
Men exakt.
Så som vi har pratat mycket om. Anna Tibels på dina har varit här. Vi pratar mycket om kortisol och stresshormonet och oxytocin som sänker det. Att det är ingen idé att två stycken som är fulla med stresshormon står och diskuterar.
Nej, exakt.
Kommer inte långt då.
Nej. Och sen kommer jag på en till nu, som jag också tar upp i boken mycket, men det är acceptans. Alltså att det här att försöka förändra varandra till att men du ska vara så, du ska vara så. Det måste komma från en själv. Det är klart att man kan kompromissa för att man själv vill det. Men att försöka hitta en acceptans, till exempel det här med personlighet som vi pratar om, att den ena är mer extrovert och den andra är mer introvert, den ena är mer sparsam. Och man kan ta upp saker och ibland kan den andra förändras för att den själv vill det. Men att inte störa sig så mycket utan försöka hitta mycket tolerans och acceptans. Ja, men det, den här personen är så, den kommer fortsätta det, göra de här sakerna om och om igen. Men hur mycket energi vill jag ge till det här? För ibland slösar man väldigt mycket på att bara störa sig väldigt mycket på saker. Och ibland är lösningen bara så här, hitta en acceptans till mycket.
Det kommer ihåg min mamma som sa att om du tänker att 80% är bra en relation och sen är det 20% som inte lika bra. Om de där 20% är liksom, ja men han slänger inte tvätten i tvättkorgen eller så här. Fundera på, men är det, om du tjatar, nej det hjälper inte, men är det hela världen? Lägg inte så mycket fokus på det, men däremot om de här 20% påverkar dig så att de känns som de är 80,
ja,
då kan du börja fundera på om det här är rätt eller inte.
Just det.
Men ibland kan man ju göra de här 20% till 80 fast det handlar om en tvättkorg.
Exakt.
Eller så är det en helt annan problematik som är mycket, mycket allvarligare som gör att man hela tiden går runt och mår dåligt fast det är bara 20% av tiden det sker. Men det påverkar mig 80% av dagen.
Just det.
Så det finns ju olika sådana parametrar också.
Exakt.
Men jag tror det var Christer Olsson som var här. Han sa att man älskar liksom inte varandra till 100%.
Nej.
Därför att det är liksom vissa sidor hos en själv som man inte... Jag är inte perfekt och min fru är inte perfekt. Alltså vi har ju sidor hos... Och det är okej. Jag älskar varandra till 80%. Fantastiskt.
Ja.
Men acceptera att det finns liksom sidor hos sig själva. Och antingen väljer du leva med det eller så väljer du inte det.
Exakt. Exakt.
Ja.
Precis.
Otroligt intressant med relationer.
Ja, verkligen.
Så härligt att du är tillbaka. Och den heter alltså Rädda relationen. Psykologens tips för ett stabilt förhållande. Och boken kommer ut nu i september. 21, va?
Yes, 21.
Precis. Ja. Du, vad är du nyfiken på just nu? Jag får fråga just nu eftersom du är här till och från.
Nej, men det är så mycket. Och det är liksom det här med bland annat med världsläget, valet. Hur kommer det bli? Så det är mycket sånt som jag lägger ner energi på.
Jag tänkte faktiskt på det. Nu har ju valet varit, inte när vi spelar in. Ja. Vi spelar in nu, det är val nu på söndag när vi spelar in på fredag.
Ja.
Men jag såg en debatt igår. Och jag tänkte, de har inte en dialog. Alltså, och jag, ibland kan jag känna så här. Att, är det där som är våra förebilder? Alltså, ja. Jag tycker retoriken är ju väldigt aggressiv och väldigt inte inlyssnande.
Ja.
Och då tänker jag, är det så vi ska prata med varandra där ute på gatorna när folk bråkar och håller på och tjafsar? Är det så vi löser problem? Jag vet inte om politikerna kanske är de... Alltså, där ska ju de vara förebilder i hur vi för dialoger för att göra ett bättre samhälle. Det var min lilla parentes. Men just när det är i de här valtiderna. Alltså, jag kan ju förvånas över det. När de har ju så mycket bra att kunna säga om vad man vill. Och lite grann så i relationer också. Du har jättemycket bra saker som du vill säga. För det här skulle jag vilja göra för att förbättra vår relation.
Precis.
Precis som politikerna skulle kunna säga. Det här vill jag göra för att förbättra vårt samhälle. Istället för att gå i liksom, du gör inte så här.
Precis, smutskastning och liksom att man har 30 sekunder på sig eller vad det är och det ska gå så fort. Och man ska, det är ju debatt, man ska skjuta ner den andra, man ska vinna själv. Men det är inga lärande samtal egentligen, utan det är snarare jag har rätt, du har fel. Man vill vinna röster. Så att, jag håller med dig till 100%.
Ett märkligt spel.
Ja.
Men ja, vi vet nu när det här sänds hur det har gått. Men det vet vi inte nu.
Nej. Spännande.
Kan man nyfiken på det också.
Ja.
Vilken låt vill du avsluta med idag?
Jag tänkte på den här Phil Collins-låten In There Tonight heter den. Ja, den tycker jag är riktigt bra.
När lyssnar du på den?
Jag lyssnar på den då och då. På Spotify. Tycker det är en sån här skön låt som ger en skön känsla. Jag går mycket på så här känslan när jag lyssnar på låtar. Och det är en sån här som jag tycker är bra.
Som så att promenera hem eller promenera till jobbet eller bara för att
kan vara på helgen när man är ledig och sätter på Spotify och lyssnar.
Behaglig känsla.
Exakt, ja.
Tack snälla David för att du kom. Du är välkommen tillbaka när vi har nya ämnen att prata om och ha dialog kring.
Ja, men tack.
Stort tack.
Ja, men tack själv.
I nästa vecka träffar jag tidigare NHL-proffset Jonny Oduya. Vi pratar om vikten av att andas och att vi kan andas på olika sätt för att få olika effekter, som att prestera bättre, komma till ro från stress och även att andningen kan hjälpa att lösa upp trauman. Jag var på en klass på Hale Center som Jonny har startat i Stockholm, och det var helt sjukt vilken tydlig effekt det har på kroppen och mentalt när man gör de här andningsövningarna. Det kommer vi att prata en hel del om. Vi kommer också prata om karriären då han faktiskt vann 2 Stanley Cup-titlar med Chicago Blackhawks. Så missa inte nästa vecka. Viktigt för vår hälsa och superintressant.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.